Kapitel 11. När smycken bör bäras. Sidan 226. Perrin vankade otåligt fram och tillbaka över de blomstermönstrade mattorna som utgjorde tältets golv och skruvade besvärat på sig i den mörkgröna sidenrocken. Han hade inte haft på sig den många gånger sedan Faye lät sy upp den. Hon sa att de sirliga silverbroderierna passade hans axlar. Men det breda läderbältet som höll uppe yxan vid hans sida, bältet lika osmyckat som yxan, visade bara att han var en narr som försökte verka för mer än vad han egentligen var. Ibland drog han åt stridshandskarna eller kastade en sur blick på sin pälsbrämade mantel som var framlagd över en stolsrygg. Två gånger drog han fram ett pappersark ur ärmen och vek upp det för att studera kartskissen över Mälden, medan han fortsatte att vanka fram och åter. Det var i Mälden Fail hölls fången. Jondin, Gert och Hu hade fångat upp de flyende invånarna från Mälden. Men det enda intressanta de fått ur dem hade varit den här kartan. Och det hade varit mödosamt att få någon att stanna tillräckligt länge för att ge dem ens den. De av stadsborna som var starka nog att slåss var antingen döda eller vitskrudade gaishiner hos Shaido. Så de som kommit undan var de gamla och de mycket unga, de sjuka och de lytta. Enligt Jondin hade blottat tanken på att någon skulle kunna försöka få dem att återvända och kämpa mot Shaido fått dem att skynda på sina steg norrut mot Andor och tryggheten. Kartan var en knut att lösa upp, en labyrint av gator med förstinnans borg och den stora cisternen i nordöstra hörnet. Den frestade honom med sina möjligheter. Men dessa var möjligheter endast om han först kunde lösa upp den större knuten som inte visades på kartan. Den väldiga mängd Shaido som omgav den muromgärdade staden. För att inte tala om 400 eller 500 av Shaidos visa som kunde leda kraften. Han stoppade tillbaka kartan i ärmen och vankade vidare. Det rödrandiga tältet gnagde på hans sinne lika mycket som kartan, liksom möblemanget, de guldkantade stolarna som kunde vikas ihop för transport och bordet med mosaikskiva som inte kunde det, golvspegeln och kommoden, också den med spegel, och till och med de mässingsbeslagna kistorna som stod i en rad längs en av ytterväggarna. Det hade nätt och jämt börjat ljusna ute och alla de 12 lamporna var tända med lågor som fick speglarna att blänka. Han hade till och med låtit ta fram 2 av Fails sidendraperier med rader av broderade fåglar och blommor och hängt upp dem i takpinnarna. Han hade låtit Lamgwin klippa hans skägg och raka honom på kinderna och halsen. Han hade tvättat sig och tagit på sig rena kläder. Han hade ställt i ordning tältet som om Fail när som helst kunde komma tillbaka från en ridtur. Allt för att alla som tittade på honom skulle se en förbannad furste, se på honom och känna tillit. Och varenda detalj påminner honom bara om att Fail inte alls var ute och red. Han drog av sig ena handsken, letade i rockfickan och drog fingrarna över läderremmen som han hade där. Nu var det 32 knutar. Han behövde ingen påminnelse för att veta det. Men ibland låg han vaken hela natten i en bädd där inte Fail fanns och räknade dessa knutar. På något sätt hade de blivit till en förbindelse med henne. Hur som helst var det bättre att ligga vaken än att drömma mardrömmar. Om du inte sätter dig snart kommer du att vara för trött för att rida till Soh Harbor ens med Nils hjälp, sa Berylane med lätt road röst. Jag blir trött bara av att se på dig. Han lyckades låta bli att blänga på henne. Mains första dam satt på sin blodröda mantel som låg på en av de hopfällbara stolarna. Hennes händer vilade på de röda handskarna i hennes knä. Hon hade på sig mörkblå ridklänning, ett brett guldhalsband med ädelstenar som satt åt runt halsen och Mains tunna krona med en flygande gyllene hök ovanför hennes panna. Hon såg lika samlad ut som en ACD och luktade tålmodig. Han förstod inte varför hon inte längre luktade som om han var ett fett litet lamm som snärt in sig i ett björnbärs snår och bara väntade på att hon skulle äta upp honom. Men han var nästan tacksam mot henne för det. Det var skönt att ha någon som han kunde prata med om hur han saknade Fail. Hon lyssnade med en doft av medkänsla. Jag vill vara här om när Gål och jungfrurna kommer med några fångar. Felsägningen fick honom att grimasera lika mycket som hans tvekan. Det var som om han tvivlade. Förr eller senare skulle de fånga in några Shaido. Men det var uppenbarligen inte lätt. Att ha fångar tjänade ingenting till om man inte kunde föra dem med sig. Och Shaido var vårdslösa bara jämfört med andra Eil. Charlin hade också varit tålmodig när hon förklarade det för honom. Däremot började det bli svårt för honom att vara tålmodig själv. Varför kommer inte Arganda? Morrade han. Det var som om Geldanens namn varit det som behövts för att åkalla honom. För nu kom Arganda äntligen in mellan tältflikarna med insjunkna ögon i ett ansikte av sten. Han såg ut som om han sov lika lite som Perrin. Den korte mannen hade på sig sitt silverglänsande harnesk, men ingen hjälm. Han hade inte rakat sig denna morgon och hakan kläddes av gråsprängd skäggstubb. I en av hans behandskade händer dinglade en trind läderbörs som klirrade när han la den på bordet bredvid två andra som redan fanns där. Från drottningens kassakista, sa han surt. Inte mycket av det han hade sagt de sista 10 dagarna hade inte varit surt. Nog för att täcka vår andel och mer. Jag var tvungen att bryta upp låset och sätta 3 man på att vakta kistan. Det är en frestelse även för den bästa. Med låset upprutat. Bra, bra, sa Perrin och försökte att inte låta otålig. Han brydde sig inte om ifall Arganda satte 100 man på att vakta sin drottningskassakista. Hans egen börs var den minsta av de 3 och i den fanns varenda gnutta guld eller silver han kunnat skrapa ihop. Han slängde manteln över axlarna, plockade upp börsarna och trängde sig förbi mannen ut i det grå gryningsljuset. Till hans förtret hade lägret antagit en mer permanent prägel. Även om det inte var med avsikt och det fanns ingenting han kunde göra åt saken. Många av Tjuvflodsmännen sov i tält nu, av blekbrun tältduk snarare än hans rödrandiga, men stora nog att hysa 10 man vardera. Med sina osorterade stångvapen travade framför, och andra av dem hade byggt ut sina tillfälliga vindskydd till stadiga små kojor av hopflätade grangrenar. Tälten och kojorna stod i bästa fall i slingrande rader, inte alls som de snöräta linjerna hos geldanerna och mejnarna, men såg ändå ut som en liten by med stigar och vägar genom snön, gångar som trampats ner till den kala, frusna jorden. En prydlig stenring omgav varje lägereld där männen stod och kurade i sina mantlar i väntan på sin frukost. Det var vad som fanns i de svarta järngrytorna som fick Perrin att röra på sig denna morgon. Med så många män som jagade hade villebrådet börjat tunnas ut i trakten och allt annat höll på att ta slut. Det hade gått så långt att de börjat leta efter ekorrarnas ekollonförråd för att kunna mala och dryga ut havremjölet. Och så här sent på vintern hittade de i bästa fall gamla torra ollon. Den sura blandningen fungerade i viss mån som bukfylla, men man måste vara hungrig för att få i sig den. De flesta ansikten Perrin såg iakttog ivrigt grytorna. De sista kärrorna rasslade ut genom en öppning som tagits upp i muren av vässade pålar runt lägret, körda av karhainska kuskar som var påbyltade upp till öronen och satt hopkrupna på kuskbocken som mörka yllesäckar. Allt som hade funnits på kärrorna hade staplats i lägrets mitt. De tomma kärrorna gungade i hjulspåren efter dem som rullade framför. En lång rad som försvann in i den omgivande skogen. När Perrin dök upp med Berylane och Arganda i hälarna uppstod viss uppståndelse. fast inte bland de hungriga tjuvflodsmännen. Åh, nog för att några nickade försiktigt åt hans håll. Ett par fånar bugade sig till och med klumpigt, men de flesta försökte att inte se på honom när Barrelane fanns i närheten. Idioter, tröga, enfaldiga idioter. Det fanns dock gott om andra människor som samlats en liten bit från det rödrandiga tältet och trängdes på gångarna mellan de andra tälten. En mainsk soldat utan rustning men med grå rock kom springande med Barrelanes vita sto, bugade sig och böjde sig ner för att hålla stigbygeln åt henne. Anura satt redan på ett smidigt sto som nästan var lika mörkt som Barrelanes var ljust. Tunna pärlsmyckade flätor hängde ner över bröstet ur mantelns huva. Aesidén verkade knappt lägga märke till kvinnan som hon skulle agera rådgiverska åt. Med stel rak rygg blickade hon oavvänt mot de låga eltälten där ingenting rörde sig, utom de tunna, skälvande rökstråken som steg ur rökhålen. Den tarabonesiska systerns ouppmärksamhet vägde sig emellertid upp av enögde Galin i sin röda hjälm, sitt röda harnesk och sin röda ögonlapp. Så snart Barrelane visade sig röt han en order som fick 50 man ur vingardet att stena till statyer med de långa stålspetsade lansarna i vakt vid sidan. Och när hon satt upp kom det en ny befallning som fick dem att komma upp på hästarna samfällt som en enda kropp. Agenda skickade iväg en mörk blick mot eltälten och en lika mörk mot mejnarna för att sedan stiga bort i sina egna 50 geldanska lansiärer som väntade i skinande harnesk och gröna koniska hjälmar. Han talade lågmält till mannen som anförde dem, en mager kar vid namn Kirain som Perrin misstänkte var adlig med tanke på hans högdragna blick bakom den försilvrade hjälmens gallervisir. Agenda var så kort att Kirain måste böja sig för att höra vad han sa, vilket gav den längre mannens ansikte en ännu frostigare uppsyn. En av männen bakom Kirain bar istället för lans en stång där Geldans tre sexuddiga stjärnor syntes på ett rött baner, och en av vingardisterna bar en fana med Mains gyllene hök mot blå bakgrund. Aram var också där, men han stod avsides och var inte redo att rida. Han stod insvept i sin illgröna mantel med svärdshjaltet uppstickande bakom axeln och delade sina svartsjuka mörka blickar mellan mejnarna och geldanerna. När han fick syn på Perrin såg han plötsligt trumpen ut istället för arg och skyndade därifrån. Trängde sig bryskt mellan tjuvflodsmännen som väntade på sin frukost. Han stannade inte upp för att be om ursäkt när han törnade in i någon. Aram hade blivit allt kitsligare och börjat fräsa och snäsa åt alla utom Perrin, ju fler dagar som gick utan att de gjorde någonting annat än att vänta. Igår hade han nästan råkat i slagsmål med ett par geldaner över någonting ingen av dem riktigt kunde komma ihåg när man väl särat på dem. Förutom att Aram sa att geldanerna inte hade någon respekt och de sa att han hade en smutsig tunga. Det var därför den forne knåparen fick stanna kvar denna morgon. Situationen skulle antagligen vara tillräckligt känslig i Shaw Harbor utan att Aram muckade gräl när Perrin vände ryggen till. Håll ett öga på Aram, sa han tyst när Daniel kom med hans bruna häst. Och håll Arganda under noggrann uppsikt, till och han samtidigt som han stoppade börsarna i sadelväskorna och spände fast locken ordentligt. Barrelanes bidrag blev en utmärkt motvikt till hans och Argandas tillsammans. Nåväl, hon hade skäl att vara generös. Hennes mannar var lika hungriga som någon annan. Jag tycker att Arganda ser ut som om han skulle kunna vara beredd att göra någonting riktigt dumt. Långlöpe dansade lite och kastade med huvudet när Perrin tog tyglarna. Men hingsten lugnade sig snabbt under hans fasta, vänliga hand. Daniel gned sig med en rödfrusen knoge över mustascherna, som liknade ett par stora betar, och sneglade på Arganda. Sen pustade han ut ett dimmigt andetag. Jag ska hålla honom under uppsikt först, Perrin, muttrade han samtidigt som han hissade upp manteln en bit på axlarna. Men det spelar ingen roll vad ni säger. Så snart ni är utom synhåll struntar han blankt i vad jag säger. Detta var dessvärre sant. Perrin skulle hellre ha tagit med sig Argandra och lämnat Galin kvar. Men det hade ingen av dem velat gå med på. Gildanen erkände för all del att både män och hästar skulle börja svälta snart om de inte fick tag på mat och foder någonstans. Men han kunde inte förmå sig att tillbringa en enda dag längre bort från sin drottning än han redan var. På ett sätt verkade han ännu mer besatt än Perrin, eller kanske bara mer beredd att ge efter för sin besatthet. Om Argandra fått råda själv skulle han ha dragit sig en liten bit närmare Shaido-lägret varje dag, tills han slutligen var mitt framför näsan på dem. Perrin var redo att dö för att befria Feil. Argandra verkade bara vara redo att dö. Gör vad du kan för att hindra att han gör någonting dumt, Daniel. Efter en kort paus till och han, så länge du inte behöver tillgripa våld. Det fanns trots allt gränser för hur långt han kunde vänta sig att Daniel skulle hålla karn tillbaka. Det gick 3 geldaner på varje tjuvflodskar och Feil skulle aldrig bli befriad om de började döda varandra. Perrin la nästan huvudet mot långlöpes flank för att vila. Ljus, vad trött han var. Och inte kunde han se någon vila framför sig. Ett stilla klapper av hovar kundgjorde Masuris och Seonids ankomst. Deras 3 väktare red bakom dem, insvepta i mantlar som fick större delen av varje man att försvinna tillsammans med en del av hästen. Båda Isidena var klädda i skimrande siden och under kanterna av Masuris mörka mantel skymtade ett tungt guldhalsband bestående av flera lager av tjocka länkar. En liten vit ädelsten dinglade på Sionits panna i en tunn kedja som var fäst i hennes hår. Anora slappnade av och satte sig stadigare i sadeln. Borta bland eltälten stod de visa i rad och såg på. 6 långa kvinnor med huvudena svepta i mörka sjalar. Sue Harbors invånare skulle förmodligen välkomna Eil lika varmt som folket i Melden hade gjort. Men Perrin hade inte varit säker på att de visa skulle låta någon av systrarna komma med ensam. Det hade varit dem han väntat på. Nu stack solen upp som en gyllenröd kant över trädtopparna. Ju förr vi kommer dit, desto förr är vi tillbaka, sa han och satt upp på hingsten. När han red ut genom luckan som öppnat för att släppa ut kärrorna hade tjuvflodskararna redan börjat sätta tillbaka de pålar som tagits bort. Med Mashimas anhang i närheten var det ingen som slappnade av i onödan. Det var 100 steg till skogsbrynet, men hans skarpa blick fångade upp en rörelse. En ryttare som slank in bland de djupare skuggorna under de höga träden. Utan tvekan en av Mashimas spejare som gett sig av i sporrsträck för att varsko profeten om att Perrin och Berylaine hade lämnat lägret. Hur snabbt spejaren än red skulle han emellertid inte komma fram i tid. Om Mashima ville döda Perrin och Berylaine, vilket föreföll troligt, skulle han få vänta på ett nytt tillfälle. Galin ämnade dock inte ta risker. Ingen hade sett röken av Santus eller Gandrar, Berylaines 2 tjuvjägare, sedan den dag då de inte kommit tillbaka från Mashimas läger. Och för Galin talade det ett lika tydligt språk som om han fått deras huvuden levererade i en säck. Han lät sina lansiärer sprida sig i en skarpögd ring runt Berylaine innan de kom fram till träden och runt Perrin. Men det var bara för att han råkade befinna sig där ändå. Om Galin fått som han ville skulle han ha tagit med sig alla sina 900 vingardister. Eller ännu hellre övertalat Berylaine att inte ge sig av alls. Det hade Perrin också försökt, med lika lite framgång. Kvinnan hade en förmåga att lyssna på allt man sa och sen ändå göra precis som hon ville. Feil var likadan. Ibland fick man helt enkelt leva med det. För det mesta faktiskt, eftersom det inte fanns mycket annat att göra. De väldiga träden och klipputsprången som stack upp genom snön bröt förstås upp formationen. Men till och med i skogens dunkel var det en färgsprakande syn när den svaga brisen fick de röda vimplarna att fladdra i de sneda stråken av morgonsol och soldaterna i sina röda rustningar ibland försvann för ett ögonblick bakom massiva ekar och läderbladsträd. De tre Eishedena red bakom Perrin och Berylaine, följda av sina väktare. Alla iakttagande skogen omkring dem. Sen kom mannen med Berylaines baner. Kirain kom ytterligare en bit bakom med Geldens fana och sina mannar i raka glänsande rader. Eller så raka det gick. Skogen var inte alls så gles som den först såg ut och illa lämpad för prydliga led och färgsprakande fanor. Men om man la till broderade sidenkläder, ädelstenar, ett krönt huvud och väktare i sina färgskiftande mantlar så var det en synnerligen imponerande syn. Perrin kunde ha skrattat högt, men med föga glädje. Berylaine verkade känna på sig vad han tänkte. När du köper en säck mjöl, sa hon, ska du ta på dig enkla yllekläder så att handlerskan tror att du inte har råd att betala mer än du måste. När du vill ha vagnslaster av mjöl ska du bära smycken så att hon tror att du tänker komma tillbaka och köpa allt hon kan få tag på. Perrin släppte ur sig ett fnysande skratt mot sin vilja. Det lät nästan precis som en sak mäster Luhan hade sagt till honom en gång. Samtidigt som han stötte till Perrin i sidan för att visa att det var ett skämt och ändå hade en blick i ögonen som visade att det var lite mer än så. Klä dig fattigt när du ber om en liten tjänst och rikt när du vill ha en stor. Han var mycket glad att Berylaine inte längre luktade som en varg på jakt. Det gav honom i varje fall en sak mindre att bekymra sig om. De kom strax i fatt slutänden på raden med kärror som stod stilla när de väl kom fram till färdplatsen. Med yxor och hårt arbete hade träden som fällts av portöppningarna avlägsnats. Och ett litet hygge omgav platsen. Men det var trångt i gläntan redan innan Galin lät sina lansiärer slå en ring runt den med lansarna pekande utåt. Fagernild var redan där. En sprättig morandier som hade sin vaxade mustasch uppsvängd i två spetsar och satt på en apelkastad vallack. Hans rock fick gå an eftersom folket de skulle möta aldrig hade sett en ashaman förr. Han hade bara en till som också var svart och han hade i varje fall inga skvallrande bråser på kragen. Snön var inte djup. Men de 20 tjuvflodsmännen under ledning av Will Elsheen satt också redan till häst istället för att stå och vänta på att deras fötter skulle förfrysa. De såg ut som en mer härdad samling än de som hade lämnat tjuvfloden med honom, med långbågar över ryggen, fulla pilkoger och svärd av varierande slag vid bältet. Perrin hoppades att han snart skulle kunna skicka hem dem. Eller ännu hellre föra dem hem själv. De flesta balanserade något stångvapen över sadeln. Men Todd Alcar och Flan Bastier bar istället var sin fana. Perrins egen med det röda varghuvudet och Manetherans röda örn. Todds stadiga haka var fixerad i en envis min. Och Flan, en lång skranglig kar uppifrån vakthöjden, såg butter ut. Han hade förmodligen inte velat ha den här uppgiften. Kanske inte Todd heller. Will gav Perrin en av sina öppna, oskuldsfulla blickar som lurat så många av flickorna hemma vid. Will hade alltid haft överdrivet mycket broderier på sina helgdagskläder och älskade att rida framför de båda baneren. Förmodligen i hopp om att någon kvinna skulle tro att de var hans. Men Perrin lät det passera. Det fanns tre människor till i gläntan som var minst lika överraskande som baneren. Balwer hade dragit åt manteln om sig som om den milda brisen vore en tjutande storm och red klumpigt Perrin till mötes på sin trubbnosade skimmel. Två ur Fails påhäng följde honom med trotsiga miner. Med Dors blå ögon såg undliga ut i hennes tyrenskt mörkhyade anlete. Men å andra sidan såg hennes rock med grönrandiga puffärmar märklig ut på hennes yppiga kropp. Hon var dotter till en stor furste, adelsdam ut i fingerspetsarna, och manskläder klädde henne helt enkelt inte. Lärt igen, en blek karhanier i en rock som var nästan lika mörk som Nils, men hade fyra röda och blå ränder över bröstet, var inte mycket längre än hon. Han snörvlade snuvigt och gled sig om den spetsiga näsan på ett sätt som fick honom att ge ett betydligt mindre dugligt intryck. Ingen av dem bar svärd, vilket också var en överraskning. Min första, ers nåd första dam, sa Balwer med sin torra röst och bockade sig i sadeln likt en sparv som niger på sin gren. Han kastade en hastig blick på Eishedena bakom dem. Men det var det enda tecken han visade på att han var medveten om systrarnas närvaro. Min första, jag erindrade mig just att jag har en bekant i Soe Harbor. Han är knivsmed och reser runt med sina varor. Men han kanske är hemma och jag har inte träffat honom på flera år. Det här var första gången han hade nämnt att han hade någon vän någonstans. Och det verkade besynnerligt att det skulle vara just i en liten stad i norra Alteras utmarker. Men Perry nickade. Han misstänkte att det fanns mer att säga om Balwers vän än sekreteraren yppat. Och han började misstänka att det fanns mer att säga om Balwer själv än han fått veta hittills. Och ert sällskap, mäster Balwer? Berylanes ansikte förblev uttryckslöst innanför den pälskantade kåpan. Men hon luktade road. Hon visste mycket väl att Fail hade använt sina unga anhängare som spioner och var säker på att Perrin utnyttjade dem på samma sätt. De ville göra en utflykt i snåd, svarade den benige lille mannen förbindligt. Jag går i god för dem, min första. De har lovat att inte ställa till med någonting och de kanske får lära sig någonting nytt. Han luktade också road. En lukt som förstås var lite fadd när den kom från honom, men även en aning irriterad. Balwer visste att hon visste, vilket han inte tyckte om. Men hon sa aldrig någonting som visade det, vilket han uppskattade. Balwer hade definitivt fler strängar på sin lyra än han låtsades om. Mannen hade säkert sina skäl att ta dem med. Han hade på ett eller annat sätt lyckats samla alla Fails unga anhängare kring sig. Och nu lät han dem använda ögon och öron bland geldanerna och mejnarna och till och med i Ails del av lägret. Enligt honom kunde det ens vänner sa vara lika intressant som vad ens fiender planerade. Och det gällde även när man var säker på att de var ens vänner. Berylane visste förstås att de spionerade på hennes soldater. Och Balwer visste att hon visste det också. Och hon visste att han... Det hela var alldeles för sofistikerat för en enkel bysmed. Vi ödar tid, sa Perrin. Öppna portöppningen, Nild. Ashamanen gav honom ett flin och ströks över den vaxade mustaschen. Nild hade flinat alldeles för ofta sedan de hittade Shaido. Kanske för att han var ivrig att komma dem in på livet. Han flinade och gjorde en gest med handen. Som ni befaller, sa han muntert, varpå det välbekanta silverstråket uppenbarade sig och vidgades till ett hål i luften. Utan att vänta på någon annan red Perrin genom öppningen. Ut på ett snöklätt fält som omgavs av en låg stengärdsgård. Det låg i ett böljande landskap som föreföll nästan trädlöst jämfört med skogen som han kom från och låg bara ett par mils steg från Soe Harbor. Såvida Nild inte gjorde en allvarlig missbedömning. Perrin tänkte rycka den befängda mustaschen från ansiktet på karn om han hade gjort det. Hur kunde mannen vara munter? Det dröjde emellertid inte länge förrän han red längs en snö i väg under den mulna himlen, följd av den långa raden storhjuliga kärror och med långa morgonskuggor framför sig. Långlöpet drog i tyglarna och ville sätta av i galopp, men Perrin höll honom i stadig skritt som även draghästarna klarade av. Galins lansiärer var tvungna att rida ute på fälten som kantade vägen för att kunna bibehålla sin ring runt honom och Berylane, vilket betydde att de måste ta sig förbi de låga stengärdsgårdarna som skilde ägorna åt. Mellan en del fält fanns det grindar, förmodligen för att kunna använda samma ploghästar. En del av mejnarna lät istället hästarna ta imponerande hopp över de låga murarna, så att lansvimplarna fladdrade, och riskerade både att bryta benen på springarna och nacken på sig själva. Sanningen att säga brydde sig Perrin mindre om deras nackar. Will och de två narrarna med varghuvudbaneret och Manetharens röda örn sällade sig till den mainske fanbäraren bakom Maesie Jenna och väktarna. Men de andra tjoflodsmännen spred ut sig på ömse sidor om raden med kärror. Dessa var alldeles för många för att 20 man skulle kunna skydda dem. Men kuskarna skulle säkert känna sig bättre till mods om de såg dem. Inte för att någon väntade sig att träffa på stråtrövare, eller för den delen Shido här, men ingen kände sig riktigt trygg utanför lägrets skydd. Här skulle de hur som helst se alla eventuella hot i god tid. De låga böljande kullarna gav egentligen ingen lång sikt, men det var odlad mark, där robusta stenhus med halmtak låg spridda bland åkrarna och helt utan varje spår av vild natur. Till och med de små skogsdungarna som klängde sig fast vid sluttningarna var för det mesta utglesade av vedtäckt. Men plötsligt slog det Perrin att trots att snön på vägen framför honom inte var nyfallen, så fanns det inga spår i den annat än dam efter Galins förtrupp. Ingen rörde sig vid någon av de mörka gårdarna och ingen rök steg från deras tjockmurade skorstenar. Trakten verkade helt stilla och öde. Det kittlade i hans nackhår när han försökte resa sig. Ett utrop från en av Echidena fick honom att titta bakåt. Och när han följde Masuris pekande finger norrut såg han en skepnad som flög över himlen. Vid första anblicken kunde man ha tagit det för en stor fladdermus som svepte österut på långa vingar. En underlig fladdermus med lång hals och följd av en lång, tunn svans. Galin gav till en sträv svordom och tryckte tubkikaren till ögat. Perrin behövde ingen kikare för att urskilja varelsen, och till och med den människogestalt som satt gränsle över dess rygg, som en ryttare på en häst. Tjonsen, andades Berylane. Både hennes röst och hennes lukt vittnade om oro. Perrin vred sig i sadeln för att följa varelsens flykt tills den uppgående solens ljus fick honom att vända bort blicken. Det har ingenting med oss att göra, sa han. Om Nild hade gjort ett misstag skulle han strypa karn.